Monica Wilderoth läste en dikt ur Petra Mölstads femte diktsamling Landskapskynnen, en bok som skildrar en uppväxt på den skånska landsbygden. Den gavs ut i slutet av förra året på bokförlaget Leid. Efter dikten hörde vi flöjtisten Göran Månsson och gitarristen Sven Åberg spela sin tolkning av folksången Drömdansen med ursprung från Haverö i Medelpad.
Och det berättade dagens dikts redaktör Ann Lingebrant. Och innan midnatt så hinner jag tipsa om att du kan önska en dikt. Skriv till dagensdikt@sverigesradio.se.
Här är Ekot vid midnatt. Det har handlat mycket om backande börser och tullar under dagen. Bland annat har Volvo Cars sagt att företaget kommer att flytta delar av produktionen från Göteborg till USA. Jonas Atenius, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, säger till P4 i Göteborg att han förstår beskedet men är samtidigt lite orolig.
Alltså jag kan förstå att Volvo gör det. Jag har respekt för det. Att de behöver se vad som är bäst för dem i det här läget.
Enligt Volvo Cars vd Håkan Samuelsson så kommer flytten inte att påverka eller minska arbetstillfällena i Göteborg. Jonas Atenius igen.
I grunden är det ett positivt besked att det inte skulle påverka sysselsättningen här.
Om du skulle bedöma ditt orosläge inför framtiden på grund av det här?
Det är klart att man blir väldigt orolig. Vi ser nu hur Trump-regeringens republikanska tullar slår stenhårt och blint också mot världsekonomin i stort. Och så landar det ner också på hemmaplan här hos oss i Göteborg.
Reportrar Julia Hilmersson och Anna Olofsson på P4 Göteborg. EU håller på att göra sig redo att bötfälla Elon Musks sociala medieplattform X på över 10 miljarder kronor. Det uppger New York Times och hänvisar till källor. Anledningen ska vara att X inte gjort tillräckligt för att bekämpa desinformation och olagligt innehåll. EU väntas också kräva att X gör något för att stoppa det. I Eslöv har fyra personer gripits efter att en tonårsflicka stickskadades på en buss vid 8:30 ikväll. Flickan är allvarligt skadad. Bussen stod på en hållplats i närheten av järnvägstationen när flickan attackerades. Enligt polisen är de fyra som gripits också tonåringar, en flicka och tre pojkar. De misstänks för mordförsök. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio. Tid så för mig, Kristina Höglund, att hälsa välkommen in i ett nytt dygn. Fjärde 2025 skriver vi. Igår var det ju en del extra sändningar i P1 och därför hör vi det här nu för första gången.
Hej och välkomna till Talkshow i P1. Idag är vi på radiokonferens och kan därför inte sända live.
Så vi bjuder på lite smått gott från årets första månader.
Du hör mig, Katrin Simman.
Mig, Jonas Bonnier och Erik Alli.
Men på måndag är vi tillbaka igen, precis som vanligt. Jonas, om du vill verka väldigt upptagen på jobbet men egentligen kanske surfar på privata grejer, vad är ditt bästa knep?
Jag ska säga att mitt problem är det precis omvända. Alltså frågan bör formuleras: om jag vill jobba när jag kommer hem men måste låtsas att jag är ledig och chillar, hur gör jag? Svaret är att man jobbar med out of mind, out of sight. Alltså mitt tips: låt bli att sitta och arbeta så att någon ser dig. Sitt inte i tv-soffan och jobba utan hitta en mysig garderob.
Okej, hypotetiskt då, om du vore av en annan sort och chefen kommer gående och du vill verka upptagnare än vad du själva verket är.
För länge sedan så lärde någon mig att man ska få aldrig lämna sin arbetsplats utan att bära en perm under armen.
Jonas, du har ju en liten gul bil, en Mini Cooper.
Mm.
Vad säger den om din personlighet?
Jag överlåter det nästan åt dig, för att det känns som du har ett svar på den frågan. Men jag köpte den här bilen för 20 år sedan, så att den sa något om min personlighet då, över 20 år sedan. Då var det så här att då bestämde jag för att köpa en bil med extra allt. Den skulle ha cab, den skulle vara snabb, den skulle vara gul. Och sen när jag hade köpt den, då hoppades jag att ingen skulle se eller lägga märke till mig när jag körde den.
En gul bil?
Tolka det gärna som du vill.
Ja. Ja. Att du inte är i kontakt med din självanalys. Om jag skulle tolka den här gula bilen, nej, men jag tycker att det tyder på en lekfullhet.
Mm. Det också.
Ja. Mm. En trygghet i din manlighet kanske också.
Jag försökte ge bort den till min dotter, för hon vägrade, så att jag fick tillbaka. Ja.
Om du skulle fördomsprofilera de som köpte Tesla för några år sedan.
Ja.
Innan Elon Musk hade gått ut och stöttat AFD och blivit väldigt nära förknippad med Donald Trump.
Först var väl Tesla bilen för Apple-användare. Så det var ju den där high-tech-bilen som var cool och som var liksom någonting annat och så, som man köpt. Och sen så gillades den. Sen tror jag att man måste gilla berg-dalbanor för att köpa den. Jag kommer ihåg när jag skulle testköra en Tesla från början. Och det var så gick så otroligt fort, så man körde sjukt fort varje gång man hade möjlighet och tvärstannade sen. Och det var lite som en berg- och dalbana, man blev väldigt åksjuk. Sen, de senaste åren så har det väl varit för ekonomiskt sinnade. Tesla har ju sänkt sina priser väldigt aggressivt. Så det har ju varit en bra bil att köpa rent ekonomiskt.
Om man är inom ett visst segment då?
Nu är den mest till för rebeller, va? Eller jag vet inte.
Ja, det går ju jättedåligt för Tesla nu. Försäljningen av nya Teslor har störtdykt i Europa. I Tyskland ner 76%.
Mm.
Annonserna på Blocket, det har aldrig varit fler som vill sälja sin Tesla där. Teslabilar har vandaliserats. Det verkar ju som det är någon form av Tesla-skam som breder ut sig. Daniel af Klintberg, välkommen hit.
Tackar.
Du har ju tidigare varit chef för oss här på Talkshow.
Stämmer.
Nu är du med i egenskap av en Tesla-ägare som också hänger på den här typen av nätforum där andra Tesla-ägare finns. Och jag menar, det här är ju public service. Du ska inte behöva ta ställning till vad Elon Musk håller på med eller inte. Men du har ju en inblick i hur snacket går där.
Stämmer. Alltså, det är ju... Jag tror att det är lite dubbelt. Alltså, det finns de som älskar Tesla som ju inte som någonsin kommer släppa det. Sen finns det många som köpte Tesla av kanske det skälet som Jonas berättade om, att man vill uppfattas på ett visst sätt, som har problem nu, som krishanterar och som så att säga, försöker göra sig av med sin Tesla. Och då skriver det i sina Tesla-grupper, förklarar varför man gör det liksom av moraliska skäl. Och blir så hatade av alla de som är kvar liksom i Tesla-communities. Det är spännande, det är drama att följa det i grupperna.
Och varför blir de så hatade?
Därför att det är på något vis... Ska du köpa en kinesisk bil istället? Det här är ju en diktatur. Alltså, blanda inte ihop politik med en bra bil. Och för övrigt så i de här grupperna så är det ju sådana regler att man inte ska diskutera politik. Så att admin tar ju bort de här inläggen också hela tiden. De vill ju inte ha dem. Det ska ju handla om andra grejer.
Men är det inte så att ju färre som älskar någonting, ju mer passionerat älskas det av dem? Och då blir ju de som är kvar där i Tesla-gruppen, de kommer ju bli lite lätt aggressiva, kan man tänka sig, mot dem som liksom lämnar. Eller?
Ja, men alltså, det som är intressant tycker jag, alltså, det är ju, lite grann har ju Tesla beskyllts för att ha sådana här fanboys som älskar, ungefär som ett fotbollslag. Alltså, det blir den typen av känslor. Och nu blir den här polariseringen även i Tesla-communityn, som ju, man kan se i övriga samhället också, så det är intressant.
Det kommer bli våld snart, när ni möts i verkliga livet.
Ja, det vet jag inte, men det är ju... Alltså, man kan
men du utesluter inte helt
Nej, men man kan garva lite grann åt det, men jag ändå så här, en person i min närhet körde sin Tesla för ett år sedan och en kille hejlade till henne på gatan.
Ja.
Det är ändå lite speciellt.
Det får man säga. Och för din del då, jag menar, när du kör runt i din Tesla, är du lite mer, vad ska vi säga, på din vakt?
Nej, det ska jag inte säga det, men lite grann så, jag och min fru pratade om så att bilen är otroligt smutsig just nu. Och vi har snackat om så här, hon har sagt, men vi struntar i och tvättar den, för då sticker inte ut och sticker inte i folks ögon. Så att vi håller låg profil, så kan man säga.
Alltså, vi har ju sett på nätet Tesla-ägare som har satt på andra bilmärkens märken.
Ja, som har bytt ut det. Ja. Och det finns ju också att man kan köpa det här klistermärket. Alltså, jag köpte min Tesla innan Elon blev galen. Mm. Att sätta på den på bilen.
Hur tas det emot i gruppen?
Det vet jag inte. Jag tror att de tycker att det är töntigt. Så ska man inte. Man ska stå för sin Tesla.
Vi ska också säga hej till Jan-Erik Berggren, bilexpert som skriver för Expressen. Välkommen hit.
Tack, tack.
Märker du av den här, ja, jag kallar det för Tesla-skammen?
Ja, absolut. Den är ju väldigt tydlig som vi har fått beskrivet för oss här. Och det var ju som vi sa också en väldigt tydlig grupp av människor som älskade Tesla. Den var ju något annat när den kom. Det var den enda elbilen i princip och den bästa elbilen under många, många år. Och de älskade den och det var Elon Musk var liksom för klimat, kampen för klimatet så att säga. Men det här har ju svängt totalt och nu finns det också andra alternativ. Så jag tror att försäljningen inte bara beror på det här utan nu har ju alla andra bilmärken en bil som är lika bra eller bättre.
De har liksom kommit i kapp.
De har kommit i kapp på väldigt många områden så nu finns det alternativ att köpa så man behöver inte köpa en Tesla. Om backar vi 5 år så var de bra mycket bättre på väldigt många saker.
Så att försäljningen stört dyker har flera orsaker då, låter det som.
Ja, men är det 76% i Tyskland, då kan man väl tänka att det finns en orsak som är mer betydande än andra. Men att det kommer en modell som är bättre än den tidigare, det spelar roll. Och att, som sagt, att det finns andra alternativ. Till och med en mini-elbil finns det.
Till och med
gul.
Absolut.
Gula bilar är faktiskt alltid billigare att köpa begagnat för de har en lite mer begränsad begärlighet.
Ja. Elon Musk då, hur viktig har han varit för varumärket?
Jätteviktig. Och bilchefer och designer på bilföretag vill gärna visa upp sig. Det är lite speciellt för ett bilföretag jämfört med de som säljer kylskåp eller soffor och sånt. Men,
varför vill de det?
Jag vet inte. De tycker om att stå där på scen och visa upp sina produkter. Då. Och Elon Musk har ju varit väldigt bra på att skapa hype runt sina nya modeller som kommer. Det har ju varit Apple-nivå på hans visningar. Och det kommer säkert att skrivas många avhandlingar på hur han har lyckats med det. Och andra bilmärken vill ju nu göra exakt likadant. De vill ju få samma fanboy-stämning i sina grupper. Jag vet, ett kinesiskt märke vill ju skapa den här communityn och har medlemsklubbar. Och, alltså de gör allt för att få ihop den här gruppen människor som hejar så mycket på dem, som älskar bilarna och varumärket så mycket.
Och hur går det för dem då?
Nej, det går ju inte att skapa det. Det måste liksom generera sig själv. Och vi har ju märkt av det när vi testar och provkör bilar och jämför bilar att så fort vi skriver något negativt om en Tesla så då har man fått den här gruppen på sig efteråt.
Svansen. Men det tycker jag låter ganska härligt ändå på något konstigt sätt. Men man tycker ju om folk som liksom står för någonting och gillar någonting. Men får jag fråga, det här med att resten av bilvärlden har kommit i kapp dem på 5 år, betyder det också att då Tesla tycker du som biljournalist inte har utvecklats snabbt under de här 5 åren? Utan de gjorde en Tesla och sen så har de liksom inte blivit lika bra på utveckling som andra bilar?
Jo, de är väldigt bra på många saker. Till exempel så bygger de sina bilar billigare än många andra. Där är de långt före. Och de är bäst av alla på att bygga programvara för bilen. Det har alla andra stora problem fortfarande. Men prestandamässigt som elbil, eller räckvidd, laddeffekt, där finns det alternativ. Men visst, de är...
Där har världen kommit i kapp.
Absolut.
Mm.
Hur är det med lojaliteten då? När jag var liten så kändes det som att antingen körde man Volvo eller så körde man Saab. Och då när man bytte bil, då höll man fast vid det märket.
Ja, och så har det ju varit fram till elbilarnas intåg. Och där man har märkt då att när en person som har köpt eller kört en Volvo tänker tanken att nu ska jag köpa en elbil, då föds också idén om att ja, men då kanske jag ska välja något annat. Samtidigt som Volvo då kanske inte hade en elbil som var tillräckligt stor eller gick tillräckligt långt på en laddning. Så det har ju kineserna framförallt utnyttjat, den här idén om att ska jag byta till el, då kanske jag också ska byta märke. Men det håller på att svänga tillbaka också nu. Nu finns det som sagt så många alternativ inom etablerade bilmärken. Så att nu kan man vara kvar med sin Volvo eller sin Audi eller sin Volkswagen.
Men skulle inte Tesla kunna få en ny målgrupp? De som röstar på AFD eller de som...
Nej, men det var exakt AFD som
Trump.
Jag tänker på. Det är som,
det är
20%, 20% röstade ändå på AFD i det tyska valet. Var 76% ner för Tesla i Tyskland. Det hänger inte ihop på något sätt.
Ja, absolut. Det skulle väl kunna tänkas vara så. Men jag vet inte om de har... Om det är målgruppen, alltså rent ekonomiskt också, kanske inte har pengar.
Daniel, i den här gruppen eller det här forumet som du är med i, de som säljer sin bil, kickas de ut ur gruppen?
De väljer att gå ut, så att säga. Och jag måste, apropå, det finns också i de här grupperna många som håller på och hyllar det här nya Musk, men de blir också borttagna så att säga, på grund av att det inte ska vara någon så här politiska diskussion, så att det finns bägge sidor även i grupperna.
Det är en väldigt hårt modererad grupp, den här Tesla-gruppen, det verkar som.
Ja.
Ja.
Har du fått någon ny kompis? Någon ny Tesla-kompis i den här gruppen? Funkar det så att man möts,
nej,
etablerar
så
kontakt,
säga, men...
kanske träffas med bilarna någonstans på någon parkering?
När det är mörkt.
Ja. Ja. Nu när det är mörkt.
Men... Jag har inte riktigt haft det engagemanget, men det är snarare att man uppfattar det som att vissa Tesla-ägare krishanterar ihop nu. Alltså, hur ska vi göra?
Just det, men då får de göra det utanför det här forumet då?
Ja, precis.
Mm.
Och du säger det med viss distans. Vissa Tesla-ägare, det inkluderar alltså inte dig.
Jag är ju public service-medarbetare, så jag tar ju inte ställning åt något håll.
Självklart inte, men vi är väldigt glada att du kom hit. Daniel av Klintberg, tack också Jan-Erik Berggren.
Vi går vidare, Katrin, i det här programmet. Det är ju, våren har ju kommit. Hög tid att komma i form, tänker jag, till Beach 2025. Men också hög tid att börja förodla sommarblommorna.
Ja.
Ja. Just nu så pågår ju fröbyten i skumma källarlokaler. Det smusslas med märkta plastpåsar. Och så här i tider av osäkerhet så tänker man, är det kanske bättre att odla något som man kan äta än de där vanliga dahliorna? Jag vet inte, odlar du något ätbart på balkongen?
Ja, det beror på hur du definierar odling. Alltså, jag köpte en tomatplanta på försommaren förra året som jag tog hand om. Och jag åt upp tomaterna på den. Och det kom också nya tomater. Mm. Och jag gjorde samma sak med en chiliplanta.
Ja, hur definierar du det som odling? Alltså, bara får jag
fråga. Det var ju en växt som jag vattnade.
I vårt avlånga land så begränsar ju och möjliggör växtzoner olika sorters grönsaker. Vi har ju 8 odlingszoner plus den här fjällzonen. Men i ett växthus, till och med ett sånt litet som får plats i en fönstersmyg, så kan man ju göra olika saker. Och var ska man börja om inte med tomater, tänkte jag. Förra veckan så släpptes tomatdagboken. Efter fjolårets succé för talman Andreas Norléns poesiantologi så är han redan tillbaka upp i sadeln. Den här gången har han dragit med sig sin hustru Helena upp på hästen och kanske är den här tomatfrossan ännu mer hennes, vad vet jag. Välkomna till talkshow Andreas och Helena Norlén.
Tack.
Tack.
Ni befinner er i en studio i Norrköping.
Just det.
Och
jag kanske kan fråga er då i egenskap av tomatexperter. Räknas det som att man odlar tomater om man har köpt en färdig planta där tomaterna redan är, men ändå ser till att den överlever hela sommaren?
Ja, men det tycker jag absolut. Det var så vi började också. Så absolut, jag måste ju säga ja på den eftersom det var så vi gjorde innan pandemin slog till.
Ja.
Ni beskriver ju hur ni från att inte ha varit den där odlande typen förra säsongen odlade 149 olika tomatsorter i er trädgård. Bara en kort fråga till Katrin. Hur många tomatsorter kan du räkna upp nu på rak arm?
Den röda och den gula.
Andreas, vi litar nu på ditt ord. Hur många tomatsorter skulle du kunna räkna upp i ett frågeprogram på TV om du fick frågan?
Alltså färre än Helena får jag erkänna, men i alla fall ett antal. Johnson's Cherry, May Way, Canestrino di Luca, ja.
Man kan hålla på ett tag. Helena, varför tomater? Inte gurka eller vindruvor. Varför blev det tomater?
Ja, men det beror egentligen på två ganska störiga väninnor. Jag hade då precis som du, Katrin, köpt en tomatplanta. Jag var jättenöjd med det här. Och så hör en väninna av sig och säger att hon har tomatplantor över som hon har dragit upp från frö. Och vi får då jättekola tomater, bifftomater, avlånga tomater. Det var liksom en helt annan grej. Och sen på hösten så kommer en annan väninna och ska få lite plommon från vårt blommonträd. och lämnar även på sig jättegoda tomater. Och jag frågar då liksom, var har du köpt dem här? Jag har dragit upp dem från Frö, italienska kulturarvstomater. Så det där låg liksom och skvalpade i bakhuvudet när pandemin då slog till. Och vi insåg att vi skulle vara hemma väldigt mycket. Och jag tänkte att vi nog behövde ett projekt. Så på den vägen är det. Men då var vi fortfarande ganska normala, odlade bara 16 sorter första året.
Men jag är glad jag att det här inte har stigit er åt huvudet. För du var ju inte störig när jag ställde min lilla banala fråga.
Ja, tack.
Man känner verkligen att italienska kulturarvstomater kan provocera vem som helst. Ni skriver om pistillröta och järnätter och lömska larver. Man förstår att en tomatlodares liv saknar inte dramatik. Berätta, vad var det största dramat i förra säsongen i ert liv som tomatodlare?
Ja, men var det inte möglet? Eller vad säger du?
Ja, eldstormen då när hela tomatgatan bara välte som plockepinne.
Ja, just det. Precis. Det var dramatik.
Fast det var också dramatik när vi såg den första mördarsnigeln. Mm. Och jakten inleddes liksom. Mm.
Det är ju någonting som du kan relatera till, Katrin.
Vem vann, ni eller dem?
Alltså det,
man kan, gjort.
Nej, jag skulle nog säga att det blev den mördarsnigeln finns nu i väldigt många olika beståndsdelar.
Vad heter det? Vilken, om man skulle börja nu då, vilken tomatsort är lättast att lyckas med? Nu har vi pratat om så många sorter så jag kan tänka mig att folk är lite, jag är i alla fall känner mig förvirrad.
Men jag tänker att man ska utgå ifrån var man ska odla. Har du bara ett fönster, då ska man välja en liten sort. Har man en balkong så kan man ju lyxa till då ha en busktomat till exempel. Och har man en trädgård så kan man också gå in på de högväxande tomaterna. Och då finns det ju liksom tusentals och tusentals tomater. Totalt sett så brukar man säga att det finns över 10 000 sorter. Men så börja med var du ska odla och sen fundera på om du vill ha någon speciell färg eller om det är något annat du tycker verkar kul. Och sen bara ut och leta.
Det finns, alltså jag upplever ju röda, gröna, gula, orange tomater. Kan man smakmässigt gruppera dem efter färg? Alltså smaka just röda tomater någonting och gula tomater någonting? Eller är det alla de här sorterna som smakar olika?
Men jag skulle nog säga att man inte kan dela in dem efter färg vad det gäller smak.
Nej.
Möjligen att de som är gröna när de är mogna har en viss smakgemenskap ändå kanske. Men annars, så vi brukar ha tomatprovningar. Andra normala människor har ju vinprovningar och sånt. Vi har tomatprovningar och då märker man faktiskt att det är ganska stor smakskillnad mellan de olika sorterna.
Ja, och det handlar väl också om vad man ska ha tomaterna till. De här som är lagringstomater och som är gjorda för att kanske klara sig 9 månader efter skörd utan att bli dåliga. De smakar ju typiskt sett inte så mycket utan är mera gjorda för att hackas ner i en stuvning eller en sås eller något sånt där.
Ja. Andreas, förut så tänkte man ju säga att jobbet som riksdagens talman var tidskrävande, men nu en bit in i din karriär som författare så börjar man förstå att du har ändå gått om tid till annat.
Nej, men det var ju så, den här talmannens guide till svensk poesi, den ägnade ju Helena och jag oss åt sommaren 23. Och det var, jag får erkänna det var Helena som gjorde den första rejäla läsningen av diktböcker där och gjorde urvalet, och den här tomatdagboken, själva författaren så att säga, och fotandet la vi mest tid på sommaren 24. Och då på somrarna så har ju riksdagen inte öppet, även om man alltid måste vara beredd på allt som kan hända. Men så att det mest har det varit sommarprojekt ändå, de här böckerna.
Mm, man ser fram emot utgivningen 2026 och vad som händer under sommaren 2025. Helena, har Andreas förändrats som människa, tycker du, sedan han började odla tomater?
Han har möjligen blivit ännu mer disträ för att han försöker desperat att komma ihåg vad de olika sorterna heter.
Ja, det låter illa. Andreas, finns det något enskilt tillfälle, tycker du, när du förstod att Helena var verkligen en enastående tomatodlare?
Alltså, Helena är ju enastående på alla sätt, men när jag insåg att hon också var en enastående tomatodlare, jag tror att den insikten växte fram gradvis. Som sagt, vi hade ju 16 sorter då första året och sen 45 kanske andra året, och så sa vi att men det här blev lite för många, vi får nog dra ner lite till nästa år, då blev det 60 och sen 100 och sådär. Så att det var väl någonstans där i accelerationen som jag insåg att det här är en kvinna med särskilda talanger också på tomatområdet. sätt.
Men har ni en enorm trädgård eller ett jättestort växthus? Eller var finns alla de här tomaterna eller tomatodlingarna?
Vi har en helt vanlig villaträdgård, men den har ett bra läge i sydväst. Och vi har också långa tujahäckar som visade sig vara utmärkta för att binda upp höga tomater i.
Så att vi odlar i tomatsäckar som sväljer kanske 40 liter jord, 2 högväxande tomatplantor. Så de står ju då tätt längs häckar och staket runt hela tomten. Och då får man ihop 300 plantor ungefär.
300 plantor räcker ju en bit, inbillar jag mig. Andreas, jag tänker, jag har ju lärt mig att man ska prata med sina växter och plantor och sådär. Och då tänker man på dig och på er nu, förstår jag då. Alltså, läser ni då dikter för dem? Alltså, och vilka poeter, finns det några poeter som passar bättre som man ska liksom strössla orden över tomaterna?
Alltså, vi har ju med en dikt i tomatboken, i tomatdagboken, alltså Elsa Beskows dikt som heter Herr Tomat. Den har vi faktiskt inte provat att läsa för dem aktivt. Det kanske blir något till säsongen som börjar nu.
Ja. Jag tänker att vi går hem och läser den direkt.
Ja, det kan ju inte bli sämre, tänker jag.
Nej.
Alltså, jag vet inte, har du till och med någon dikt som du kan recitera för mig och Katrin, om du låtsas att vi är tomater?
Ja, men det skulle ju vara då Herr Tomat. Och den går ju så här då. Du må tro att Herr Gurka blev något till flat när han första gången fick se Herr Tomat. Och Herr Pumpa som låg där på bänken helt lat ropa häpen: nej, se tocken utländsk krabat. Och sen fortsätter det då on and on. Och så står det: och en rädisse pojk och hans odygdskamrat började springa i hälarna på Herr Tomat. Och det gjorde sig kvicko och skreko: god mat, god mat, god mat, Herr Tomat.
Lysande, tycker jag. Jag känner att jag har växt några centimeter där.
Ah, ja, du är 2 centimeter längre.
Ja, det är så. Vad är det första jag ska köpa om jag ska börja tomatodla? Det är en påse och jord, alltså, helt enkelt.
Ja, du behöver få tag på några tomatfröer. Du behöver lite jord. Du behöver någonting att ha jorden i. Klipp sönder en mjölkkartong eller någonting. Gör lite hål i botten. Häll i jord. Lägg på frön. Täck dem med lite jord och vattna. Så är det igång.
Svårare än så är det inte. Nej. Stort, stort tack Andreas och Helena Norlén för att ni var med i talkshow. Och stort lycka till med årets skörd.
Tack så mycket.
Katrin, jag tänker, dina barn har ju lämnat hemmet. Du måste ju alltså ha några rum över. Skulle det här kunna vara en tomatstuga där i något av rummen?
Jag kanske inte låter odlingarna ta över hela rummet, men hon fick det, Helena, att låta väldigt enkelt.
Ja.
Så att jag blev ändå lite inspirerad att testa.
Ja,
att liksom börja med fröerna istället för att bara köpa den färdiga plantan.
Jag tyckte jag såg det i dina ögon, hur du plötsligt blev tomatintresserad.
Ja. Ja. Du, vi lämnar det här och tar oss vidare till något helt annat i nyhetsflödet.
Det gäller att bita ihop.
Ja. Det kan man lugnt säga att du har gjort.
Men det går.
Leif G.W. Persson har slutat snusa efter 61 år.
Ja.
Det ser ut som...
Varför, undrar man lite grann, men ja.
Det tänkte jag också. Ja. Alltså, han fyller 80.
Om han nu har hållit på 61 år. Och det känns ju som att Leif har stora hälsoproblem. Jag undrar om snuset är ett av dem, men det kanske är.
Ja, men han sa att pulsen typ har gått ner. Och det är väl en bra grej.
Aha.
Han sa också att det värsta var de 5 första dagarna.
Mm-hmm.
Du har väl slutat röka? Håller du med?
Flera gånger.
Ja, är det de första dagarna som är de kritiska dagarna?
Ja, det skulle jag nog säga. Det är nog de värsta dagarna i varje fall. Ja, absolut.
För jag tycker annars, när man tar sats och ska lägga ner en dålig vana, att man har viss energi den första tiden.
Mm.
Och att det är sen, när man går in i den här evigheten av att man aldrig ska få röka eller snusa eller något sånt där igen. Jag tycker att det är då liksom den lätta depressionen infinner sig, och det blir svårt att hitta motivationen att hålla i.
Fast det där fysiska behovet, det är ju de första dagarna som det allra svåraste att bli av med.
Mm.
Och när man har väl kommit över den pucken, då du är ju inne på att det känns trist.
Ja.
Men det är liksom, det är ju ändå, det är en annan sorts bearbetning, tror jag. Men jag tycker nog att de första dagarna är svårast.
Leif G.W. Persson har hållit upp med snuset i 9 månader. Tror att han är över den här pucken som gör att han kommer att kunna klara det? Jag tycker det är som att du inte tar den här nyheten på allvar. SVT toppade med den under några minuter igår.
Ja, nej, men vi har ju pratat om nyhetsvärdering här i Tåksjö tidigare. Men jag skulle nog säga att jag hoppas för Leifs del att om han vill sluta snusa så hoppas jag att han kan hålla i detta. Mm.
Det här är en insektsorgel. Hör du vilken melodi det är?
Ja, men just nu står det helt still i huvudet. Jag hör ju absolut vad det är för låt.
Stilla natt.
Ja, tack, tack. En insektsorgel, sa du. Jag funderar på vad det är för fruktansvärda instrument inom citattecken.
Det ska du snart få veta. Den här insektsorgeln har tillhört Gabi Stenberg, som var en stor operett- och filmstjärna på 1940- och 50-talet. I min generation tror jag att folk kanske känner igen henne som Beatrice Dahlén i tv-seriet Rederiet. Men det hon verkligen, verkligen, verkligen brann för var att försöka skapa musik av surrande insekter.
Okej, otroligt.
Hej Tommy Jönsson.
Hallå, hallå.
Kollega i huset som precis har gjort en radiodokumentär om Gabi Stenberg och hennes passion för insektsur.
Mm, det stämmer.
Berätta
för... Alltså, förlåt, men det var så roligt att se Eriks min här när han försökte kuggarna i huvudet. Så här, vad är det här för låt? Vad är det här för låt?
Ja, ja, men det var för att det också var... Jag försökte också förstå vad är det för ljud,
ja,
alltså, som gör...
För det låter ju, ärligt talat, jättekonstigt.
Ja, men, det men jag har jättemånga frågor. Alltså, är det här, hur går det till?
Ja, hur går det till? Ja, men det du hörde var alltså Gabi Stenbergs gamla, vad ska vi säga, specialmodifierade mellotron. Ett jättekonstigt klaviaturinstrument. Så för varje tangent som hon trycker ner där så är det liksom en insekt i rätt ton som surrar.
Hon har samplat typ.
Ja, precis. Det här är långt innan digitalt och sampling och sådär. Så hon har gjort allting på band.
Okay.
Och då låter det sådär. Och jag ska bara säga det att ja, det låter svajigt och liksom wobbligt. Och det har med det här märkliga instrumentet att göra. Det är världens wobbligaste instrument. Men det är det folk brukar älska den för också. Mm.
Men vi kanske måste backa bandet lite ändå. Och förklara hur denna operett- och skådespelarstjärna hamnar i ett läge där hon plötsligt blir besatt av insekter. Mm. Och att göra musik av det här surret. Mm,
just det. Det är väl lite det den här radiodokumentären handlar om. Men för henne så var det så att hon hade lite grann checkat ut från en ganska bra skådis- och musikkarriär. På 40- och 50-talet så dök hon upp i såna här komedifilmer som går ut på att Jarl Kull är en oförbättlig operasångare och playboy. Och han måste ju skällas ut av någon. Och då är det Gabi Stenberg som ofta spelar en operadiva som ger honom riviga, roliga utskällningar. Och så hade hon gjort musikprogram i nystartad svensk television och allt möjligt. Men sen bara så kände hon väl att jag vill göra någonting annat. Så hon är borta från karriären i 23 år. Och någon gång under den tiden så märker hon en sommardag att en humla som flyger nära henne, den surrar på tonen E.
Mm-hmm.
Och det, hon har totalt absolut gehör. Så att hon, om Gabi Stenberg sa att den där humlan, ja, den surrar på tonen
då
E.
Då får man lita på det.
Då är det E. Och sen kom det fler insekter. Så uppstod det väl harmonier. Och jag vet inte exakt när det här hände, men säg att det hände sent 60-tal eller tidigt 70-tal.
Mm.
Så att hennes öron öppnas för tonerna som finns i insekternas surr.
Mm. Alltså finns det någon koppling? Du säger 60-70-tal. Det är inte så att hon var påverkad av någon av de här nya hallucinogena substanserna som var på tapeten då?
Jag har inte hittat några tecken alls på det.
Du måste sluta göra folk knarkiga, Erik.
Förlåt, ja, du har helt rätt. Jag vet inte vad som
men Erik, å andra sidan så fanns det väl på 60-70-talen en allmän så här upptäckaranda inom musik, tänker jag. Att man kanske var öppen för impulser. Just det. Som inte fanns
en experimentlusta inom kulturen.
Alltså, ja, precis.
Mm.
För hon spelar ju då in... som du var inne på, alla möjliga andra. Det är, det är ju inte bara humlor.
Nej, precis. Alltså, efter att hon har fått den här idén, att hon har hört tonerna i luften, då går hon ju ut för att fånga det. Så att på somrar på 70-talet så har hon gått omkring med en rullbandspelare och fångat insekter i en liten hemmagjord bur. Och så har hon försökt komma så nära hon kan med micken och så spela in dem en och en. Och sen ta de här inspelningarna och sortera dem efter tonhöjd och bygga upp hela skalor. Och när hon till slut hade de här skalorna så tänkte hon så här, okej, nu ska jag sätta ihop det här till musik. Hur gör jag det? Och någonstans där har någon tipsat henne om att det fanns ett instrument på den här tiden som även Beatles och Led Zeppelin och King Crimson använde, som kallas för mellotron. Egentligen så uppfann man ju den för att en organist ska kunna spela med realistiska så här, stråkljud och sådär. Grejen är att alla de här ljuden, eftersom det här är på den analoga tiden, är ju på magnetband, ljudband. Det är ett band för varje tangent. Så hon skaffar en sån där och får hjälp av en ljudtekniker som heter Sverker Eriksson och tar ut de här banden som kom med maskinen och så sätter hon in sina egna och börjar skapa då insektsmusik av det.
Och vi kan väl lyssna på ett till exempel där vi också hör henne, Humlorna små.
Humlorna små över ängarna går. Humlorna små, humlorna små. Sitter på blomman att hon...
Den här kommer jag gå nynna på resten av dagen.
Ja, den var catchy, absolut. Ja. Men det är ju någonting med att höra, när man sitter med hörlurar i alla fall, surrande insekter, att man får lite så obehagskänslor som att de är på väg att sätta sig på en typ.
Ja.
Men hur hittar du alla de här gamla kassetterna och rullbanden?
Ja, alltså det har väl tagit sin tid, men för min del så började det med att jag letade efter något helt annat. Och på lite omvägar så hamnade jag i en ganska speciell musikstudio utanför Stockholm där ägaren, en musikproducent som heter Mattias Olsson, han har liksom oerhört märkliga gamla elektriska instrument. Han är inte så mycket för det digitala, utan ju analogare desto bättre. Och jag tyckte det var skitspännande när han skulle visa någon trummaskin från 1949 och någon kyrkorgel som satt inbyggd i en glaskub och sådär. Och så pekade han på den här lilla eloljeliknande saken och sa att den där har jag köpt av den här skådisen, du vet, hon i Rederiet. Jag bara, va? Ja, men Gabby Stenberg, jag ska spela lite. Och så tryckte han ner några tangenter. Och så kommer de här mattorna av liksom getingar och humlor och bin. Och jag hade så svårt att få ihop det i huvudet. För jag, fördomsfullt kanske, men jag tänkte att hon var ju en sån här liksom lite av den här gamla världens flärd, lite operett och revyer och såna här gammeldags filmer och stenkakor, eller såpaskådis. Inte går väl hon ut och spelar in verklighetens ljud och sen ska göra musik av det? Det är ju sånt som rakade tyska teknokillar med stålbågade glasögon gör.
Mm, verkligen.
Men hon gör ju det på sitt sätt, och jag tycker det fina är att hon sjunger ju som att det vore 40- eller 50-tal.
Ja.
Fast hon jobbar ju ändå liksom så här modernt, eller vad ska jag säga, samplingsaktigt innan sampling.
Men tyvärr är det väl så att hennes omgivning inte är lika fascinerad som hon är av de här surrmusikstyckena och ljuden.
Jag önskar att jag hade kunnat fråga henne, men hon gick ju tyvärr bort 2011 och jag hittade det här kanske 2019, 2020 någonting. Så jag vet inte, men det jag har lyckats pussla ihop av diverse arkivfynd och sådana där saker, att hon nämner ju det här varje gång hon är intervjuad i stort sett.
Okej, hon vill liksom få det att hända.
Och folk tycker så, ja, intressant. Och sen så vill de skynda vidare till nästa fråga och prata om Rederiet eller någonting annat. Och sådär. Så att jag tror att hon har fått tjata ganska mycket och alla hakade inte på. Kanske var det här för excentriskt för svensk mainstream på 70-80-talet. Jag vet inte. Men hon har ju lyckats ibland också. Hon gjorde en barnbok som man får med en kassett till. Och där hör man till exempel Humlorna små och några andra låtar. Det finns en rivig låt om fäbromsen som är, så att säga, in character som fäbroms. En blodtörstig insekt.
Och när du har botaniserat i alla arkiv och varit på obskyra ställen då med olika märkliga instrument, vad är det märkligaste du har stött på?
Nej, men vet du vad det absolut både konstigaste och finaste av allt det? Det är att det finns en insektsart som är uppkallad efter Gabby Stenberg.
Nej, vad fint.
En svärmare. Det är en slags fjäril, fjäril med tjock kropp.
Svärmare. Ja. De ser ut som små kolibrier. Typ.
Precis. Det här är en art som finns i Korea och Japan. Den heter på latin Kalambulyx Gabiae, och jag är alltså uppkallad efter henne, för att Gabis mormor var en av de första svenskarna som etablerade sig i Japan. Nu är vi alltså tillbaka på 1800-tal, tror jag, eller tidigt 1900-tal. Fångade massor av insekter här, skickade till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, och här artbeskrevs de, som de heter. Och då började de hitta på nya namn, och då fick hon en insektsart uppkallad efter sig.
Så fint, ja.
Och det var hon väl värd efter all den här mödan.
Vi lyssnar lite till nu bara. Den här dokumentären som du har gjort, Tommy Jönsson, P4-dokumentären heter...
Den heter Rederiet, stjärnans dolda passion. Jag vill bara säga en sak till om insektsljuden. Du, Erik, tycker ju att det är någonting obehagligt med dem. Det tyckte jag också. Men nu har jag lyssnat på många, många timmar av hennes inspelade, närmickade insekter. Och det blir som ASMR.
Ja, jag kan inte förstå det.
Tack så mycket för att du var med i Talkshow.
Katrin, här är lite ledtrådar. Det är en man. Året är 1765. Vi befinner oss i Frankrike. Ser du honom där? Han går på en lerig landsväg i mörkret i sina enkla kläder. Han är på flykt. Hans böcker har blivit bannlysta. Kyrkan har fördömt honom. Och han liksom jagas från by till by.
Det låter dramatiskt.
Det här är en man som gillade att skaffa barn.
Som han inte kunde ta hand om så bra, va?
som han med begränsad framgång. Han gillade att bekänna saker, men hans idéer förändrade ju världen. Själv passade han inte riktigt in någonstans. Så vem pratar jag om, alltså?
Jean-Jacques Rousseau.
Ja, det gör jag. Har du läst honom?
Jag tror att vi väl fick läsa utdrag om hans barnuppfostring, Emil, där på gymnasiet säkert. Ja. Men annars har jag inte läst honom faktiskt då.
Jean-Jacques Rousseau är ju schweizaren som för sin samtid var känd som romanförfattare och operakompositör, men som för eftervärlden blev en av Europas kanske viktigaste filosofer inom modern pedagogik, politisk teori och självklart litteratur. Han hävdade att människan är god, men att hon korrumperas av civilisationen. Välkommen till talkshow Tatjana Brandt, som för 2 veckor sedan gav ut boken Drömmaren Rousseau, eller Om frihet, fantasi och den omöjliga konsten att leva i ett samhälle.
Tusen tack.
Först, Tatjana, vem är du?
Jag? Det är Rousseaus stora fråga. Vem är jag? Det är det som hans självbiografi handlar om. Men jag är alltså finlandssvensk litteraturvetare, författare, poet, kritiker, privatperson.
Och din fascination för Rousseau, den uppstår, om jag förstår rätt, när du är lite lätt ointresserad, kanske till och med lite, med lite motstånd i handen och kroppen, tar tag i bekännelser, Rousseaus självbiografiska verk, och börjar bläddra och läsa lite.
Precis.
Och snart är du helt uppslukad, berätta.
Precis, så var det. Lite en aning tveksamt, jag ville läsa något som skulle blanda bort korten kanske, så, eller så. Och så började jag läsa, och han är så passionerad och hans röst är så stark och han kämpar så ohyggligt med att på något sätt komma till rätta med sig själv samtidigt som han sopar saker under mattan. Jag menar, inte bara en och annan liten dammrotta utan kottar och barr och hela stubbar tills det blir alldeles oframbart, omöjligt att gå. Så han gjorde ett stort intryck på mig. Men hans tidsepok gjorde ett nästan lika stort intryck på mig, alltså själva upplysningstiden.
Mm. Alltså, för det känner man när man läser din bok, att Rousseau var ju kanske inte världens charmigaste person på alla sätt och vis, men du skriver väldigt kärleksfullt om honom. Man tänker så här, vad har du svårast att förlåta honom för? Vilken stubbe tycker du är mest bekymmersam att han gömde där bak under mattan?
Det är så många stubbar och det är liksom, han är en svår människa att älska, men på många sätt där han kämpar och sliter med hela den stormiga tid som är honom given. Det som drar och sliter i honom liknar på något sätt den polarisering som vi har i samtiden idag. Och då tänkte jag att det var så extra viktigt att försöka se honom just kärleksfullt och se smärtan som på något sätt får honom att dra iväg åt olika håll, just den här klyvnaden.
Mm. Men vad är det som drar och sliter i honom då?
Det som drar och sliter i honom är å ena sidan alla de möjligheter som öppnar sig när urbaniseringen och offentligheten och romankonsten och allting föds, och man kan plötsligt lämna sin utgångspunkt och bara sticka iväg och hitta på någonting eller uppfinna sig själv. Man kan bli någon, man behöver inte vara den man har fötts till. Men å andra sidan så ser han ju med sån förtvivlad tydlighet hur mycket det här också skapar förställning och ett tävlingssamhälle, hur vi blir opportunister, hur vi slutar säga och göra vad vi vill, utan istället på något sätt blir slavar under våra egna sämsta impulser. Och då försöker han liksom, han vill på något sätt göra upp med det här och hitta ett autentiskt sätt att leva. Och då börjar han skapa alla världens fantasier om, ja, ganska nostalgiska fantasier som liknar mycket av det som våra, vad ska jag säga, högerpopulister kanske längtar efter, men som man kan kanske hitta en längtan hos sig själv också, ett slags tillbaka till naturen och tillbaka till ett enklare liv och tillbaka till att älska de människor som är en givna istället för att försöka byta ut dem mot folk med högre status eller så, alla den sortens grejer. Men å andra sidan så är ju det här liksom drömmande, fiktiva, avantgardistiska liksom förälskelsemodus, och det är hans storform. Så han, jag menar, han far ju iväg och liksom ställer till med vad som helst. En gång när en tjusig kvinna tittar på honom så slänger han ur sig att han är en anglikansk präst som heter Mr. Dudding.
Ja, jag tycker överhuvudtaget att det är sinnesnärvaro att ha den lögnen liggande där.
Och med det namnet jag är, och allting.
Exakt, anglikansk präst bara. Det är inte kanske det första man... det är ju 1700-tal, tiderna är olika, vad vet jag.
Jo, men han lät knappast hemskt trovärdig på sin supervälartikulerade franska med genevsk accent.
Mm. Nej, och så Rousseau är också, han säljer sig också till den här långa raden katastrofala föräldrar som skriver inflytelserikt om barnuppfostrande. Jag tänker Anna Wahlgren, jag tänker familjen Myrdal. Alltså det här är ju att leva som man lär, det var liksom inget riktigt för Rousseau överhuvudtaget.
Nej, ack nej, det var precis just inte att han levde ju hela sitt liv med samma kvinna, Therese Levasseur, och de fick 5 barn tillsammans, och han mer eller mindre tvingade henne att ge bort dem allihop till Hittebarnshuset, vilket var otroligt grymt. Men sen så, ja, men det plågade väl honom, samtidigt som han själv hade, och det kanske är en av orsakerna, tänker jag, att han ville lämna bort barnen, att han själv ville vara barn i relationen. Och när han skriver sitt uppfostringsverk så är det ju så skrämmande välskrivet och inlevelsefullt, för att han verkligen lever sig in i barnets position. Och han har ju så mycket viktigt att säga det igen, den här kluvenheten, att han har gjort någonting hemskt som plågar honom, men plötsligt skriver han om barndomen, om hur viktigt det är att ta tillvara barnets frihet och låta barnet springa omkring i bekväma kläder och följa barnets egen nyfikenhet och alla de här grejerna som var helt revolutionerande på 1700-talet och som många pedagoger inspireras av fortfarande idag. Men ja, det är ju en hemsk, hemsk bakgrund.
Och barnet hela tiden heter då Jean-Jacques.
Nej, det är guvernören. Ja. Så barnet heter Emil. Men han,
nej, jag menar, ja, exakt. Precis, men jag menar, barnet som han skriver om är ju egentligen sig själv. Alltså det verkar ju narcissistisk...
Han uppfostrar sig själv på något sätt, exakt. Precis. Ja. Ja.
Ja, men hade väl också lite olika idéer om hur flickor och pojkar skulle uppfostras?
Ja, det är en hemsk grej. Och det där har väl igen... alltså det har alla som har läst den boken. Man behöver liksom en is, någonting för att sätta på när man blir så trött. Men vad ska jag säga?
Man börjar liksom undra lite grann om att du just valde att jag något skriver om Jean-Jacques Rousseau. Du verkar inte riktigt ett fan av honom, men om man läser, jo, men, så är du ändå väldigt positiv.
Jag är ju också, för att det är liksom, ja, det tänkte jag säga om honom bara, att han identifierar sig ju så ofta med den kvinnliga positionen, och det är väl kanske därför som han blir så aggressiv mot den också. Jag menar, det är kanske en aning köksbordspsykologi, men han är ju på något sätt också avundsjuk på den kvinnliga positionen, och under en tid så får han för sig att han ska gå omkring i en slags kaftanaktig klänning, och han liksom, ja, och han läser mycket kvinnor, och så, ja, så därför blir den så otroligt spänd, samtidigt som naturligtvis under 1700-talet så omformas på något sätt könsrollerna, och det är mycket av alla de svårigheter och omöjliga krav som 1800-talets kvinnor får kämpa med, de kan man ju se när han plötsligt ska börja beskriva liksom flickors uppfostran. Det är helt hopplöst.
Och i vår samtid då, vad tycker du, vilka av hans tankar har påverkat oss mest?
Jag tror att han har väldigt mycket att ge när det gäller just att förstå vad stora förändringar gör med vårt inre. Att ganska ofta när det är politiska diskussioner eller andra saker som vi är rädda för och som sliter i oss, så börjar vi för snabbt liksom organisera yttervärlden för att försöka hantera det utan att först ställa oss frågan att ja, men vad springer det här ur? Hur har det påverkat vårt inre? Vad vill vi ha för samhälle? Vad är målet med alla de här praktiska lösningarna? Att verkligen våga gå till botten och fundera på ja, de existentiella frågorna, det tänker jag.
En som säkert också person sådär med tunga teorier om undervisning och politik och utbildning och alltihopa. Och samtidigt var då en i sin samtid populistisk författare, operakompositör och sådär. Hade det här varit möjligt idag? Hur hade Jean-Jacques klarat sig idag?
Det har jag också undrat, för det är ju så märkligt att trots att han är så hopplös och ställer till med sådana kavalkader av katastrofer, så får han så många chanser. Att den här bilden av den här stackars landsflyktingen som alla bara hatar och jagar, det stämmer delvis, men delvis är han mästare på att sätta sig i klister och på något sätt vägra ta sig ur, utan bara göra allting värre. Att han får på något sätt också ständigt nya möjligheter och ständigt öppnade sig någon som vill låna ut ett litet underbart slott åt honom eller som kan liksom förlåta honom och ge honom en ny chans. Att, ja.
Var han charmant som person? Ja. Eller var det mer hans idéer och hans intellekt som gjorde att människor...
Jag tror nog snarare det.
...var beredd att ge honom chans på chans.
Någon period så försökte han motverka sin fåfänga genom att klä sig väldigt illa och gå klädd i någon slags daskig gammal peruk och så slasiga, skrynkliga kläder. Jag tror nog att det var mer hans idéer.
Jag vet inte riktigt om det här porträttet vi har nu tecknat av Jean-Jacques Rousseau är direkt smickrande, men där ser vi honom nu i långa kaftaner, i konstiga peruker, skicka bort sina barn för att själv vara ett barn.
Men ändå brottandes med sig själv och sina tillkortakommanden.
Ja, det måste man verkligen säga. Stort tack Tatiana Brandt, författare till boken om drömmar och så, för att du ville komma till talkshow.
Tack för att jag fick komma hit.
Den sista nyheten som jag inte kan släppa, det är de här norska backhopparna som har fuskat med dräkterna. Alltså tydligen har de använt en styvare söm i grenen. Och då gör det att luftmotståndet ökar och det i sin tur leder till att de kan hoppa längre. Jag fattar inte riktigt hur det här hänger ihop, men det jag vill fokusera på är hur knäckta de har varit över att det har uppdagats att de har fuskat, eller joxat som jag tror att det heter på norska.
Vi har joxat. Vi har försökt att lura systemet. Det är oacceptabelt.
Det är oacceptabelt, sa den norska hoppchefen, och så ber de om ursäkt till alla.
Man kan ju inte vara arg på någon som säger vi har joxat. Alltså det går ju inte.
Nej, och som dessutom, vad ska vi säga, lägger sig så fruktansvärt platt.
Ja.
Bidrar det till att det är svårare att vara arg då, eller?
Ja, men alltså, jag undrar lite grann, varför är den här nyheten av alla nyheter någon som du inte kan släppa, Katrin?
För att det grep mig att de var så otroligt ångerfulla, samtidigt som ju anklagelserna har funnits där om fusk, som de har förnekat. Så att det är ju inte bara någon spontan grej. Och det fattar man ju också när man ser de här bilderna, att sitta och trockla och sy, det gör man ju inte bara som en impulsgrej.
Nej.
Men då känner jag å ena sidan sympati för dem, för att de verkar vara så ångerfulla. Å andra sidan tycker jag att det finns något lite irriterande med människor som lägger sig så fruktansvärt platt. Så att man liksom inte kan få utlopp för den eventuella ilska och frustration som har byggts upp för att någon har fuskat.
Jag förstår det. Jag har en bror som inte alltid håller sig till sanningen. Och varje gång man kunde beslå honom med en lögn så sa han alltid, jag vet, jag ljög. Det är alltid väldigt frustrerande. Ja. Man vill ju liksom att man vill ju komma på någon och avslöja någon och
lite
vara arg. Ja.
Och får inte utlopp för känslorna. Mm.
Vi kan nu kan vi i fortsättningen säga vi är joxa helt enkelt.
Ja.
Ljudvärld.
Vi dyker ner i en värld av ljud. Bland annat sälskrämmer, morde som låter och ljudet av en stad som flyttar.
Det körs ju byggnader med jämna mellanrum från gamla Kiruna i de delar som måste lämnas nu. Ofta liksom till det nya centrum som ju ligger utanför stan ju fortfarande just nu. Ja, men det finns en annan sak som många nämner är vinden, alltså ljudet av vinden. Det är ju liksom en blåsig plats. Och vind låter ju olika på olika platser. Det är helt klart annorlunda i gamla Kiruna och liksom nere på slätten som det är då. Liksom. Det har man ju med klassiska misstag lyckats få liksom det här nya centrum så det blir ett riktigt blåshål.
Lyssna i appen Sveriges Radio Play. Leta upp Ljudvärld.
Från Kiruna så fortsätter vi fundera över livet efter detta. För det har kommit en fråga till Dick Harrison.
Det här är faktiskt ganska troligt att man trodde på, för det här vet vi är en vanlig uppfattning om livet efter detta. Grekernas Hades funkade på exakt samma sätt.
Dick Harrison svarar på dina frågor om historia om du skickar dem till historia@sverigesradio.se, precis som Inge-Marie Andersson i Uppsala har gjort. Hon undrar vad man trodde att vikingakvinnorna hamnade efter döden. I Valhall var det väl bara manliga krigare som var välkomna, så vad tänkte man sig att kvinnorna tog vägen, undrar Ingmarie. Och Dick Harrison svarar.
Ja, nu ska jag börja med att säga att det här är mycket av det bygger helt på Snorre Sturlasons egen hopsnickrade Edda, där han försöker resonera sig fram till vad nordborna egentligen trodde på och förklara detta för sin publik. Och Snorre var en lärd man som hade tagit till sig kontinentalt vetande, och han försöker strukturera någon sorts världsbild och religiös tro som nordborna hade. Och vi vet inte hur mycket han hittar på själv, hur mycket som är äkta kunskaper och hur mycket som är hans feltolkningar. Det bör vi ha med i bagaget. Det här är källkritiskt svårt att resonera om. Det är ett stort glapp mellan nedskrivandet och när folk verkligen trodde på det. 200-300 år minst. När det gäller Valhall, dit skulle krigare komma. Hälften av dem, andra hälften hamnar i en annan sal under en kvinnlig chef hos Freja. Så Freja är orden delar på krigarna, om vi nu ska tro på Snorre. Och det är alltså bara de som faller i strid. De blir enhärjare och ska kriga varenda dag, och sen så festar de på Särimner och annat på kvällarna. Vanliga bönder, vanliga män, pojkar, gossar, flickor, alla andra som inte är krigare, de platsar alltså inte i någon av de här salarna. Och de skall, om vi nu får tro på de här tolkningarna, har hamnat i Hel, som är ett väldigt tråkigt dödsrike. Det finns inga beskrivningar av hur det går till i Hel, det är bara allmänt skuggigt, disigt, trist, och där vistas man i någon sorts eftertillvaro som man får vara glad så länge man slipper vistas i. Och det här är faktiskt ganska troligt att man trodde på, för det här vet vi är en vanlig uppfattning om livet efter detta. Grekernas Hades funkade på exakt samma sätt. Inledningen av en folks dödsuppfattning, de första faserna som vi kan studera, är ofta dödsriket någon sorts värdeneutralt område som bara verkar allmänt tråkigt. Ju längre sedan den här dödsuppfattningen utvecklas, ju mer den utvecklas, desto mer specificerat blir det här och uppdelat blir det här dödsriket. Det är klart att det måste finnas en moralisk logik i vad du har gjort i livet nu och livet efter detta, någon sorts karma. Är du varit dum ska du bestraffas. Och då har man en underavdelning i det Hades som kallas Tartaros, där du ska bestraffas. Gehenna, helvete och så vidare. Och så helvete, alltså hel plus vite. Hel och straff. Men det här är någonting som utvecklas successivt när man får in sådana här moralidéer i sin religiösa uppfattning. Och för vårt nordiska vidkommande gäller detta från kristendomens införande och framåt. Så det troligaste är att man trodde att kvinnorna och alla andra som inte var krigare och dog i strid hamnade i någon sorts allmänt trist dödsrike som folk inte hade någon egentlig uppfattning om mer än att man var döda.
Men det här namnet som du nämnde snabbt, Dick, helvetet säger vi ju idag. Ska vi förstå det som att det kommer från just det här Hel, Snorres eller vikingarnas dödsrike?
Ja, det är det. Det är samma namn. Hel är alltså både dödsgudinnan och dödsriket. Ungefär som Hades är både en dödsgud och dödsrike i den grekiska mytologin. Men vete, Hel vete, det är ju vite. Det är ju en bestraffning. Där har du en moralisk logik att du blir bestraffad på den platsen. Och det är något som nordborna inte hade med om vi tittar på den äldsta från nordiska tiden. Helvete, då har du gjort dumt i livet och då får du straff efter döden. Och det är medeltida kristna eran. Då lägger man in sådana moraliska värderingar och då blir det helvetet uttryckt mycket mer spännande att skriva om. Då kan du få spännande skildringar av plågor och tortyr och någon sorts mellanvarianter i skärselden och så kan du också utveckla ett himmelrike. Och alltså genast så det blir mycket roligare för forskaren. Men det avslöjar ju ingenting vad folk trodde dessförinnan, utan mer om hur man försöker skapa en logik i liv och död.
Just det, och jag tänker att väldigt mycket av vår bild av det här helvetet måste väl vara format väldigt mycket av Dante, va? Det här kristna helvetet eller skärselden med massor av olika kretsar eller nivåer av elände och sådär.
Ja, alltså Dantes gudomliga komedi med dess helvete är ju det vi ofta tänker på. Det gick hem i stugorna redan på 1300-1400-talet. Man gjorde avbildningar av det i ett tidigt skede. Och i och med att man målar upp det, Jeronimus Boschs målningar nere i Prado i Madrid till exempel, man har verkligen älskat att brodera ut alla de här hemskheterna. Det har satt fantasin i rörelse. Och då fortsätter ju folk att spekulera vidare och så byggs helvetes tron upp. Men backar vi bandet till de äldsta faserna i kulturell utvecklingen så tycks det behovet inte ha förekommit.
Det säger Dick Harrison, och skicka gärna din egen historiefråga till honom på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Svanlid heter jag. Vi hörs.
Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
Efter nyheterna så får vi senaste upplagan av USA-podden om Vita husets försök att stöpa om det amerikanska kulturlivet bland annat. Nu är klockan 1.
Många amerikanska företag oroas nu för hur det ska bli med tullarna. Leo Schultz är en av grunderna till godiskedjan Bon Bon som säljer svenskt lösgodis i USA.
Det är svårt att planera, det är svårt att se framåt. Det är svårt att, ingen gillar ovisshet. Det är svårt att planera då, när man inte vet.
De nya tullarna ska införas den 5 april, alltså på lördag. Och för amerikanska företag som importerar produkter från Europa blir det 20% dyrare. För Bon Bon som importerar allt sitt lösgodis från Sverige gäller det nu att förbereda sig.
Vi försöker importera större mängder godis, att vi har ett större inventarie redan här. Jag hoppas att det inte blir ett handelskrig och att jag hoppas på stabilitet och lugn i världen. Inte bara för vårt godisimporterande utan resten av världen också. Det tror jag alla hoppas på som vill göra affärer och växa sin verksamhet.
Reporter Linda Chanwell. Så Sverige under pandemin gjorde 4 nätläkarbolag upp om att inte konkurrera om potentiella kunder som googlade på företagens namn. Nu ska 3 av företagen betala mångmiljonböter, skriver Göteborgsposten. Doktor.se, Doktor24 och Min Doktor ska betala sammanlagt 26 miljoner. Men Kry som tog initiativ till överenskommelserna slipper böter eftersom det också var de som berättade om överenskommelserna för Konkurrensverket. I avtalsrörelsen har Transportarbetareförbundet och Biltrafikens arbetsgivareförbund nått ett nytt avtal om löneökningar på runt en 1000-lapp i månaden. Förutom det så utökas också tiderna för när lastbilsförare kan få OB-tillägg. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 1.
P1, Sveriges Radio.
Tid nu för den senaste USA-podden. Programledare är Sara Stenholm.
Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough
Can you see the stars?
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Ja, varmt välkomna till USA-podden avsnitt 573. Det är onsdag den 2 april, det är eftermiddag. Gina Lindberg i Washington, hej på dig.
Hej, här är det morgon.
Här är det morgon. Ha, ja. Är det kul att ha kommit hem igen? Du var ju i Stockholm.
Det är väldigt kul. Jaha. Ja, men det känns fint att vara här. Fast jag har missat tyvärr piken på körsbärsblommorna, men alla andra träd blommar. Så att jag får trösta mig med det.
Du kan också trösta dig med att Barack Obama var ute och tittade på körsbärsträden häromdagen och tyckte att det var underbart att kunna vara turist i sin egen stad.
Mm, tillsammans med 2 miljoner andra. Det var så fruktansvärt trångt här i helgen.
Också tillsammans med 2 miljoner säkerhetsvakter, tänkte jag.
Ja, just det.
Ja,
det
också. Så mycket vanlig turist vet jag inte. Roger Wilson.
Ja, hej. God morgon.
Hej,
hej.
Hej. När kommer du hem egentligen? Här.
De kanske har börjat blomma här också.
Ja. Kan inte du komma hem och vara i studion lite snart?
Jo, men jag går in på mitt sista varv här nu. Nu är det mindre än 3 månader kvar i USA.
Nej, alltså jag vill inte att du kommer hem permanent. Du ska alltid vara i USA, men du kan komma och hälsa på ibland i studion.
Nej, men nu blir det permanent, antingen eller.
Okej, aldrig då. Du får vara där för alltid. Karin Henriksson, författare, boende i Washington. Välkommen hit.
Tack ska du ha.
Hur är läget med dig?
Det är bra. Och om man då kommer hit så får man ju en andra vår efter att ha sett körsbärsblommorna i Washington. Får man se dem här snart?
Exakt. Vet du, när jag gick förbi körsbärsblommorna i Kungsträdgården igår så har de börjat... några har slagit ut. Så
precis.
Att, detta kan jag berätta. Hörrni, strunt samma. Körsbärsblommor hit och dit, det spelar väl ingen roll. För idag är det ju nämligen Liberation Day.
April 2nd is Liberation Day for our country because we're going to finally be taking in money. We're already doing it. A lot of money. Wow.
Gina, idag är alltså stora tulldagen. Och sent ikväll håller Trump ett tal, om jag förstår rätt, i Rosenträdgården vid Vita huset. Alltså, det här inträffar klockan 22 svensk tid. Men du vet tydligen redan nu vad han ska säga.
Nej, jag gör ju inte det. Jag ska ta mig dit så att jag är på plats där i Rosenträdgården om några timmar. Men vi vet inte vilka tullar det är som ska höjas eller vilka länder det är riktat mot. Men vi vet att Trump säljer in detta till... omvärlden som Liberation Day och den stora frigörelsen. Och han pratar ju gång på gång om att tariffer är ett av de vackraste orden som finns. Så att han gör vad han kan för att försöka få en positiv vinkel på något som många amerikaner är ganska skeptiska till. Nämligen det här att höja tullarna mot utländska varor.
Men alltså, det här är ju en potentiellt sett jättestor sak som kommer inträffa. Det är ju väldigt ovanligt att ingenting läcker ut.
Ja, och det kan ju också ha att göra med att de inte riktigt har bestämt sig. I alla fall enligt rapporterna från bakom kulisserna så är det diskussioner in i det sista exakt var nivåerna ska ligga. Och så har det varit hittills med tullhoten från Trump, att det har handlat om vissa procentmål och sen har han ändrat dem och gjort undantag. Så att det här är ju rörlig materia och det kan vara så att de fortfarande in i det sista faktiskt diskuterar nivåer och att det inte är helt bestämt än.
Mm. Roger, kritiker har ju kallat det här Inflation Day istället för Liberation Day. Kommer inflationen att stiga nu då till följd av tullarna?
Ja, det blir ju svårt att säga säkert eftersom vi inte vet vilka tullar det blir. Men rent generellt så finns det en stor skepsis bland ekonomer, Fed, personer som tillhör Fed. Federal Reserve alltså, Riksbanken här, de var ute och vevade lite grann igår om att man tror att det här kommer leda till inflation. Det handlar, jag tror det kommer bli lite olika beroende på vilken produkt man pratar om eller vilka varor man pratar om. Alltså vem som absorberar den prishöjning som det kan bli tal om. Är det så att leverantören gör det? Är det så att importören gör det? Eller hamnar notan till sist hos slutkonsumenten? Och det där är nog väldigt olika i olika branscher beroende på hur stora marginaler man har. Men till exempel bilar då, som man redan tidigare aviserat att det skulle finnas en 25% i tull på bilar och bildelar. Där tror ju många att det kommer att leda till att även i huvudsak USA-producerade bilar, alltså bilar som produceras i USA, även där kommer man att passa på att höja priserna om de här importavgifterna läggs på. Mm. Eller när de gör det.
Ja, Karin Henriksson, Donald Trumps handelsminister var ju ute i helgen och sa att Trumps handelspolitik och tullpolitik kommer generera massor till statskassan som i sin tur då kommer kunna leda till väldigt stora skattesänkningar. Och det här skulle ju då bli populärt bland väljarna. Men är Trumps tullpolitik populär bland hans väljare?
Nej, det kan man inte säga. Och det finns mätningar då som tyder på att väljarna vill att Trump ska koncentrera sig på priserna. Det var ju därför han vann. Och mindre på tullarna. Och sen det här talet om skattesänkningar. Ekonomerna, proffsekonomerna tror ju tvärtom att det kommer bli skattehöjningar. Därför att tullarna kan betraktas som en skatt. Och då undrar man, röstade väljarna verkligen på detta? En skattehöjning som ska komma in på det här sättet. Som drabbas så olika.
Mm. Gina, jag måste bara fråga, här i Sverige så fokuserar vi oerhört mycket på den här dagen och tullarna som eventuellt kommer komma och det som igår är aktuellt tror jag benämndes som ett ekonomiskt världskrig. Är det likadant i USA? Alltså, är det här också den stora saken?
Det är absolut den stora nyheten nu på morgonen i de flesta medierna, men det är ju som sagt fortfarande mycket som är oklart, så att det är svårt att dra några större slutsatser av vad effekterna blir för amerikanska konsumenter och hur stor uppmärksamhet det får. Och vi har ju sett tidigare hur Trump har hotat med väldigt höga tullar och sen mildrat dem i sista stund eller gjort undantag, dragit tillbaka dem. Så att det är verkligen många frågor som ännu inte har några svar, och det speglas också i rapporteringen här.
Roger?
Men en väldigt lyckad presentation av det här. Än en gång får man väl säga att Trump-administrationens sätt att dominera nyhetscykeln på är ju helt saknar motstycke, tycker jag. Alltså att man ska ge ett besked om höjda tullar och att det blir frihet, frigörelsedagen och att vi alla sitter och pratar om det här flera dagar i förväg. Det får man väl ändå se som någonting unikt, och det är inte första gången vi pratar tullar heller under den här relativt ganska korta tiden som Trump har varit president.
Mm. Hörrni, då vänder vi blickarna mot någonting som kanske Trump...